En podcast från Aftonbladet.
Den har kallats för larven från helvetet. Och snart kan den komma att etablera sig i Sverige. Ja, i Tyskland har ekprocessionsspinnaren satt skräck i befolkningen. Och vissa parker har tvingats stänga.
Man har stora problemen här i Tyskland och England just nu. Och vi har lärt oss av erfarenhet att allting som man har problem med i Tyskland och England kommer komma till oss. För att försvara sig mot rovdjur så har varje larv ungefär 700 000 silvassa, siltunna gifthår på kroppen. Och den här larven, förutsättningarna är rätt, så blir det massförekomst.
Och även i vårt grannland Danmark har larven blivit ett stort samtalsämne. I Odense har man hittat runt 800 olika bon som fått kommunen att gå ut och varna förskolor som ligger i de drabbade områdena. Men hur jobbigt är det att få de här larvernas giftiga hårstrån på sig? Ska vi svenskar vara oroliga och när kan larverna komma att etablera sig i Sverige? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily och jag heter Jesper Spanne. Och med oss idag har vi Didrik von Honacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen.
Tack så mycket.
Du Didrik, den här kallas ju för larven från helvetet. Varför då?
Det är för att den har gifthår, larven. Larverna är håriga och de här gifthåren kan ge klåda om man får dem på sig på huden. Och det är väl så plågsamt då att det känns som att man har hamnat i helvetet med den här larven.
Mm. Om man då drabbas av det här, vad är det som händer?
Ja, det är hår som lossnar från larverna, eller om man tar i en hel larv såklart. Men de lossnar och de kan blåsa och då kan de fastna på huden där de liksom borrar sig in nästan för att de har små hullingar. Och de här håren innehåller giftiga ämnen som gör att man får en reaktion. Då man får klåda, man får utslag och det är ju såklart jobbigt.
Och hur sprids de här hårstråna från larven?
Ja, syftet med hårstråna är ju att larven ska skydda sig från att bli uppäten. Så dels så sitter de ju på larven, men det är också så att de lossnar från larven och det gör, när speciellt när den blir rädd så kan det lossna mer då, om man pillar på någon. Och då kan man ju få i sig de här håren även utan att man nuddar en larv. Och sen så, när de blir lite större de här larverna, de lever ju på att äta ekblad uppe i träden på ekarna. Och där, när de blir större så bygger de liksom gemensamma bon som de hänger i under dagarna. Så går de ut och äter eklöv på nätterna. Och från de här bona, där samlas det också hår. Och när de larverna ömsar skinn så samlas de gamla larvhudarna i bona. Så då kan det, om det blåser, så kan det blåsa hår från de här träden då. Om det är en massförekomst. Liksom.
Och de kallas ju för ekprocessionsspinnare. Vad är det för något egentligen?
Ja, det är en ganska gullig, lurvig, fast lite grå nattfjäril. Och det här är larverna från den då. Och att den heter ekprocessionsspinnare är för att larverna äter på ek. Och att den heter processionsspinnare är för att larverna ibland går i procession på rad liksom efter varandra. När de letar efter nya ställen att äta mat på. Det kan vara inom trädet, men det kan också vara att de beger sig iväg till ett annat träd för att äta där. Spinnare är för att de kan dels spinna sådana här gemensamma bon, men också att de kan spinna en schysst kokong runt sin puppa.
Och den här arten, den har ju spridit lite skräck i andra delar av Europa. Hur kommer det sig?
Ja, men det beror ju på att mängden larver kan variera mycket mellan olika år. Ungefär som det kan vara mycket myggor ett år eller lite myggor ett år, så kan det vara mycket av ekprocessionsspinnarlarver ett år och lite ett annat år. Och de år är ju massförekomster. När det sitter liksom stora bon i många träd där folk vistas, Då blir det ett problem att folk får på sig de här håren och får klåda och utslag av dem på huden.
Och vi har fått rapporter om att det finns en del sådana här nere i Tyskland och också i vårt grannland Danmark där den fått spridning. Hur kommer det sig och hur ser situationen ut där?
Den har ju funnits i Centraleuropa, alltså i Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Belgien och även i England länge. Men nu det här året så dök det upp i runt Odense då, på en ö i Danmark. Och man vet inte om den har kommit dit genom att fjärilen har flugit dit och lagt ägg där. Eller om det kanske är ännu troligare att den har kommit dit med att man har köpt ekträd från plantskolor i till exempel Nederländerna eller Tyskland. Och att det har kommit med ägg med de ekarna man har köpt då.
Och det är ju ganska nära oss nu helt enkelt. Tror du att den här kan etablera sig också i Sverige?
Ja, det är väl inte alls omöjligt. Sen hur lång tid det tar innan den gör det, det är väl mer svårt att sia om. Det kanske dröjer 3 år, det kanske dröjer 30 år. Men med ett varmare klimat så kommer den säkert gynnas och därför klara av att reproducera sig bra även längre norrut. Och då behöver den ju också sprida sig till Sverige. Och antingen då genom att vi hjälper den, genom att vi köper ekplanter från områden där den finns. Eller ekträd och planterar här och får med oss ägg på det sättet. Och då kan vi få med oss liksom flera hundra ägg på en gång. Men alternativet är att den flyger då korta sträckor. Nu finns det ju inte på den närmsta ön i Danmark. Det finns ju inte på Själland i Köpenhamnsområdet. Utan den behöver i sådana fall först sprida sig själv dit då. Och sen kanske när den har blivit vanlig, om den nu blir vanlig i Köpenhamnsregionen. Då är ju steget inte så långt att de skulle kunna flyga över Öresund och etablera sig i Skåne.
Ska personer som besöker Gotland i sommar vara extra försiktiga? Och på vilket sätt skyddar man sig bäst mot de här larverna? Det pratar vi om alldeles snart. Det här är Aftonbladet Daily. Men du Didrik, jag var på Gotland förra sommaren och då varnade man för något som heter tallprocessionsspinnare. Vad är det för någonting?
Ja, det är en närbesläktad art till ekprocessionsspinnaren. Fast som namnet antyder så äter de här larverna inte på ek utan de äter på tall. Det här arten är ganska ovanlig i Sverige, men just på södra Gotland så har den varit hyfsat vanlig, i alla fall vissa år. Och då kan man ju också få råka ut för att den bygger bon uppe i tallarna, de här larverna. Och då kan man få de här giftiga håren på sig när det blåser även där då.
Så det är liknande symptom helt enkelt många får.
Det är liknande problematik fast den går på ett annat träslag då.
Och om man får de här på sig, vad är det man brukar känna då? Hur kan det liksom spela ut sig?
Jag har faktiskt aldrig drabbats av den själv. Så jag vet inte förstahandsuppgifter det känns. Men man får klåda och det kan bli liksom i värsta fall blåser men annars utslag liksom på huden. Tänk som att det är brännässlor liksom extra allt. Eller om att man bränner sig på maneter. Den känslan. Fast det här kan sitta kvar lite längre. Då.
Om du fick ge ett råd till människor som är ute och rör sig i skog och mark där det kan förekomma sådana här, då, vad skulle det vara för råd?
Ja, det första rådet är ju att den här ekprocessionsspinnaren finns ju inte i Sverige. Så den går ju jättebra att röra sig i Sverige nu. Inga problem. Men om man befinner sig på södra Gotland ett år när det är massförekomst eller om man åker till just kring Odense i Danmark då, eller till Nederländerna eller Tyskland där det finns mycket. Eller i framtiden om den skulle komma hit. Är man i ett område där det finns mycket. Klappa inte de här larverna. Klättra inte i träden där det finns de här larvbona. Ja, ligg inte och hångla bland barren under träden där det är massa bon. För det kommer finnas hår i närheten av dem.
Om den här nya arten då etablerar sig i Sverige. Kan det få konsekvenser för oss människor och husdjur och naturen i stort?
Ja, alltså för oss och kanske också våra husdjur då, så. De år som det är massförekomster, då kanske man får tänka på att vilka miljöer man besöker. Då kanske man inte åker till en ekskog och har picknick, utan då kanske man åker till en tallskog i områden där det inte finns några tallprocessionsspinnare. Det är lite grann som man får förhålla sig till brännmaneter. Är det jättemycket brännmaneter i den vik man tänker bada, då kanske man åker och badar någon annanstans. Eller väntar några veckor tills det inte är några brännmaneter kvar där. Så man får kanske anpassa sig lite grann. Ungefär som man gör med maneter idag kanske man blir tvungen att göra med ekprocessionsspinnare om 20-30 år i södra Sverige.
Och vi var inne lite på det, men hur mycket har den här spridningen som pågår just nu att göra med klimatförändringarna? Trivs den i varmare klimat?
Ja, det får man anta i alla fall, att den har begränsats av ett kallare klimat. Men det är också lite pussel för den att sprida sig norrut till Sverige, eftersom det är hav emellan. Och även till Fyn då, runt Odense i Danmark, där det också är ju en ö liksom. Så att även om det är en fjäril som kan flyga och det har påträffats enstaka exemplar av fjärilarna i Sverige. Men då har det varit bara någon enstaka som har flugit hit och det har inte blivit några larver här då. Så att, men i normala fall så sprider den sig kanske bara några kilometer per år på den nivån liksom. Även när det inte finns hav emellan. Så att klimatförändringarna kommer göra det möjligt för den att leva längre och längre norrut. Men den måste också hinna med att sprida sig i takt med klimatförändringarna. Just nu så brassar vi på klimatförändringarna rätt rejält och då kanske det tar ett tag innan ekprocessionsspinnaren hänger med.
Och på ett större plan då, hur försöker man stoppa spridningen av den här larven som har spridit sig nu i Europa?
På de ställen där det är massförekomster så bekämpar man den faktiskt ibland. I Danmark försöker man ju göra det nu, att man kanske inte tror att man kommer bli av med den där i Danmark. Men om har man massa bon nära en förskola till exempel, då kanske man tar bort de bona där. Så att man försöker minska konsekvenserna när det är sådana här massförekomster då. Men också på de ställen där den inte finns än. I vårt fall då i Sverige, men kanske i Danmarks fall kanske de tänker så att okej, den finns på Fyn men vi vill inte ha den på Själland. Där kan jag tänka mig att man kommer vara kanske extra observant och försöka plocka bort eventuella första bon som upptäcks så att den inte etablerar sig, eller i alla fall att det tar längre tid innan den etablerar sig.
Sist här hörde vi Didrik von Honacker, jourhavande biolog, och jag heter Jesper Spanne och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi släpper ett nytt avsnitt varje vardag. Tack för idag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.